Det jag ska säga handlar om att Gud går med oss genom hela ökenfärden i den här världen. Genom hela tiden, överallt, än vart vi går, så är han där. Och jag vill läsa en kort text mer från Andra Mosebok, kapitel 13, vers 20-22. Så här skrivs det om folket innan de drar ut i öknen. Lyssna. De bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en molnpelare för att visa dem vägen. Och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Inte alltid man har en sån predikotext. Jag tyckte det här var oerhört talande. Alltså Herren lovar att gå med sitt folk genom att vara där närvarande i molnpelaren och i eldpelaren genom öknen. Det första som slog mig när jag läste det här, det var: vem vill egentligen kampa nära öken? Vem vill bo nära öknen? Det vill vi egentligen inte. Det är för varmt, det är för otillgängligt, det är alldeles för torrt, det regnar för sällan, det finns lite mat och allt vad vi kan tänkas räkna upp. Öknen är en ogästvänlig plats. Gud lovade att befria sitt folk Israel genom att föra dem från fångenskapen i Egypten och till löfteslandet. Det var bara ett problem. Mellan slaveriet och löfteslandet låg en öken. Och genom den var de tvungna att gå. Och Gud säger: för mitt folk ut i öknen och låt dem fira gudstjänst där. Härlig gudstjänst. Varmt, torrt, riktigt torr predikan blir det en sån gång. Men de går till slut ut i öknen och Gud leder sitt folk. Men det som skulle ha varit några dagars marscher, dagsmarscher, till ett nytt land för folket, det blev till 40 år i en öken. Varför det? Varför kom de inte fram? För det är inte speciellt lång resa. Det skulle vara långt för dig och mig om vi säger att vi går ut och tar en promenad och så skulle vi gå den där sträckan. Det skulle ta oss ett antal veckor. Men de borde ha varit där på 40-50 dagar någonting. Istället blev det 40 år av öken. Vem orkar leva i en öken i 40 år? Varför blev det så här, kan man undra. Ja, Gud sa åt folket att dra ut och lämna slaveriet. Han sa det till Mose och han tog folket och skulle föra dem till löfteslandet. Och han var redo att göra det när Gud hade fått bearbeta hans hjärta. Och han tog folket och han gick ut i öknen. Men väl där, när spejarna som skulle se landet komma tillbaka till folket och berätta hur fantastiskt det var. Och säga: nu går vi för Gud har gett oss landet. Så säger de istället: är det ett fruktansvärt folk som bor där. Det är så mycket som verkar skrämmande så vi tror inte att vi kan gå in i det landet. Och så är det bara två av de här spejarna som säger: men det är möjligt, Gud har ju sagt det. Han är med oss. Och det var Josua och det var Kaleb. Och det är bara de två som till sist efter 40 år av ursprungsbefolkningen får komma in i landet. Bara de två. Resten av folket dog i öknen men fick ju såklart nya generationer. Och de som kom in i landet, det var en ny generation. Resten av dem förtorkade och dog i öknen. Därför att man någonstans inte trodde att det var möjligt. Att Gud skulle kunna leda genom öken. Vad gjorde Gud under de här 40 åren? Tog han sin hand från folket? Nej. Det var tydligt att Gud ledde sitt folk. Han gav dem vatten. Han gav dem kött. Han gav dem manna ifrån himmelen. Vad var manna för någonting? Och det var ett bröd som Gud såg till att de fick plocka i öknen varje morgon. Och det smakade som honungskaka, står det. Så jag får lite manna efteråt här. Det smakade som honungskaka. Det var som korianderfrö, står det. Vad nu koriander är, jag har inte smakat det, men det ska tydligen vara gott. De fick bröd, Gud försåg dem med det de behövde. Och Gud talade till sitt folk i öknen. Och på något sätt så följer det här motivet med genom Bibeln. Att Gud går med sitt folk, än vilken ökenfärd de har att tillryggalägga. Och Gud talar med sitt folk också i öknen. Han lämnar dem inte. När Mose går upp på berget Sinai som ligger i öknen, så talar Gud till Mose så att han får ta emot Guds budord och ge det till folket, för att folket skulle bli vägledda genom väglöst land. Så Guds bud gavs till ett folk som annars skulle ha gått vilse i den här världen. Därför att det var en ökenvandring för dem. Och läser vi Nya testamentet, vänner, så ser vi, vad gjorde anden när Jesus skulle ut i sitt uppdrag och ledde honom ut i öknen? Det står att anden ledde honom ut i öknen. Och det där funderar jag många gånger på. Kan anden leda oss in i stora prövningar för att på något sätt få oss att mogna under en ökenfärd? Jag tror att han kan göra det. Det är inte det roligaste budskapet att tala om. Det är för att det är så tungt. För ingen av oss längtar efter öken. Vi kan tänka oss åka ner till Medelhavet, sola och bada där det är varmt. Men vi vill inte få en resa rätt ut i Saudiarabiska öknen. Och säga, där ska du få vara i 3 veckor. Du får en flaska vatten om dagen. Det är inte vad vi vill. Så Gud kan leda oss in i ökentider, men han lämnar oss aldrig. Han är för evigt där med oss. Och någon har sagt så här: the promised land always lies on the other side of a wilderness. Det heliga landet eller löfteslandet ligger alltid på andra sidan öknen. Och kanske är det Guds pedagogik, jag vet inte. Men det verkar ju vara så i mitt liv i alla fall, att om Gud vill liksom ta itu med någonting hos mig, så är det som att jag måste in i öknen för att där på något sätt bli beroende igen av han som förser. Och så kommer jag genom öknen och in i det nya, i löfteslandet. Och så ser jag att de löften han gav en gång, ja, de håller tydligen. Och de höll också under öknen. Löfteslandet finns där. Men låt oss komma också till den punkten. På något sätt är ju inte öknen målet. Det var inte så Gud sa, jag ska ge er ett löftesland och det är öken. Det är fantastiskt, där ska ni få bo och ni ska föröka er. Och ni kommer alltid ha problem att hitta vatten och ni kommer aldrig att få någon mat. Och ja, ni kommer att ha det väldigt tufft. Men det är löfteslandet, jag ger er det, varsågod, här har ni en öken. Det gjorde ju inte Gud, det var inte målet med resan. Men det verkar ofrånkomligt att de var tvungna att ta sig genom öknen. Och jag tror att det är samma sak för dig och mig. Många har ju liknat det här livet som en ökenfärd. Alltså vi går genom den här världen och i bästa fall hittar vi oaser lite här och lite där. Där vi får oss något gott att dricka. Där vi liksom känner att livet faktiskt är gott att leva. Men lite nu och då, eller kanske ska vi säga lite för ofta, så är det mycket öken. Och så säger Gud ändå att han är med oss där. Han förser oss. Och när folket nu klev ut i öknen, så sa Gud det, och Mose och Gud hade en liten diskussion. Gud, du måste liksom gå med oss du själv. Och Gud sa först, nej men jag kan inte, för jag kommer att ta död på er eftersom ni inte lyssnar. Ni vill inte höra, så det blir bara er undergång om jag går med er. Ja, men sa Mose, du måste, hur ska folken se på oss annars? Om vi är ditt utvalda folk och du inte själv går med oss, hur ska det då sluta? Hur ska de kunna se att vi är ditt folk och att din gunst, din nåd gäller för oss? Och eftersom Mose och Gud hade en så nära och tajt relation, så lyssnade Gud på Mose. Han sa, okej, jag ska gå med jag själv. Och så gjorde Gud. Och så fanns han där i molnpelaren och i eldspelaren. Och än vart de gick och än när de gick och än när de bröt upp eller slog läger, så var Gud där och visade vart de skulle gå och hur de skulle gå. Han var deras kompass. Han var deras karta. De visste inte alltid från den ena stunden till den andra vart de skulle gå. Men när molnpelaren lyfte sig från lägret, så visste de att nu ska vi gå. Och när molnpelaren sänkte sig ner, så visste de nu ska vi slå läger. Här ska vi vara. Sen hur länge de skulle slå läger, ett dygn, en månad, ett år, det visste de inte. Jag ska läsa den texten för er sen också. Gud ledde sitt folk. Han lämnade dem inte fast de var i öknen. Och nu ska vi skilja på öken som handlar om jag själv har gjort saker som gör att det är öken i mitt liv. Och på den öken du och jag kan hamna i det för att vi lever i den här världen. Om jag vet att det är saker jag har gjort som jag bär på, som är skuld, som är synd, som jag faktiskt kan ta itu med, så bör jag göra det så att jag slipper vandra omkring i en öken full av torrt land, utan att jag får ta emot igen av det levande vattnet. Men ibland, vänner, så kan vi inte peka på någonting i våra liv. Ibland vet vi inte varför det är öken och torrt. Och då säger Gud att han går med i alla fall. Han leder oss där. Herren din Gud har välsignat dig i allt som du har företagit dig, och han har följt din vandring genom den väldiga öknen. I 40 år har Herren din Gud varit med dig. Ingenting har fattats dig, säger Gud till folket. Så fast folket själva fick ta smällen av att man inte trodde på Guds löften om landet, så fick de gå där i 40 år. Så säger Gud, men jag ska ändå inte överge er. Jag ska gå själv med er rakt igenom öknen. Och det gjorde han. Och det gör han i ditt och mitt liv också. De fick manna att äta. De fick vatten ur klippan. Och på något sätt, tänker jag, så var det en försmak av löfteslandet. När vi firar nattvard idag här med bröd och vin, så är det här vårt manna. Det här är det som ger oss kraft och styrka och mod och tro i en värld som många gånger är en enda stor öken. Och det är bara en försmak. Det är ju ingenting jämfört med den buffé vi kommer att få i himlen. Men det är fortfarande en försmak av det som Jesus har gjort för oss klart. Så låt oss fira nattvard, vänner, och ta emot mannat ifrån himlen och äta det under den här ökenfärden och lita på att Gud går med oss. Det stod att han visade dem vägen. Guds närvaron genom molnet. Och det här är intressant att följa också i Bibeln. Läs texterna, ska du få se om när templet invigs och Guds härlighet sänker sig över templet i form av ett moln. Eller om vi backar tillbaka när Mose går upp på berget Sina och ska ta emot de där tavlorna. Vad är det som är då? Jo, det är ett enda stort töcken runt berget. Och Gud talar i detta töcken, detta moln. Går vi in i Nya testamentet möter vi när Jesus tar med sig några lärjungar upp på ett högt berg. Och så där så förvandlas han inför deras ansikten. Och när han förvandlas där och då, så står plötsligt Mose och Elia där också. Två profeter från det gamla förbundet. Och så Jesus från det nya förbundet. Och så uppenbarar sig Guds härlighet där. Och vad händer när Petrus plötsligt börjar tala och försöka fixa till allt det här med en häftig, mysig liten picknick? Han vill göra alltihopa till en bofast plats och bygga hyddor där så att de kan förbli där tillsammans med Mose och Elia och Jesus. Och då kommer en röst ur ett moln och Gud talar och säger: lyssna, det här är min son, han är den utvalde, lyssna till honom. Och det står i Gamla testamentet om hur Salomo säger att Gud har valt att bo i töcknen. Och det här är lite märkligt. Varför är det så? Jag tror att det finns en nyckel bland annat i det som Mose fick vara med om. När Mose och Gud talar står det att de talade som ansikte mot ansikte. Men ändå förstår vi att det var inte riktigt så att Mose fick se Guds ansikte. För han begär sen att få se Gud och se Guds härlighet. Och vad säger Gud då? Mose, du ska få se mig, men bara på ryggen. Mitt ansikte kan ingen se, för ingen människa kan se mig och leva. Och varför är det så? Jag tror att för att vi är människor. För att vi bor i en öken, vänner. Och vi har skitiga fötter. Och vi har skitiga själar. Och vi drar på oss massa smuts i den här världen. Och att möta han som är ren allt igenom skulle utplåna oss. Så därför får vi finna oss i att när vi möter Gud så möter vi ofta honom i molnet. Vi möter honom i töcknen. Vi hör rösten, men i det fördolda. Vi uppmanas att stänga in oss i bönerummet och bedja i det stilla, i det tysta, i det fördolda. Vi uppmanas att lyssna till den stilla susningen. Vi uppmanas att vara uppmärksamma på vad anden viskar till oss. Varför det? Varför ropar inte Gud rakt ut? Vänner, vi klarar inte det om han gör det. Så det är Guds barmhärtighet som gör att han vill tala till oss. Han vill nå våra hjärtan, men han gör det alltid med den stilla susningen. Han gör det ur molnet, han gör det i töcknet. Och du och jag måste välja att lyssna till hans röst och hans viskningar. Och det är det här som ibland är det tuffa för oss. Därför när vi springer omkring i en öken eller släpar oss fram i en öken, så vore väl inget lättare och bättre om vi alltid hade tillgång till brusande vattenströmmar, till grönskande dalar och fantastiska källor. Och så får vi istället stilla bedja. Vi får be honom att fylla oss med sin heliga ande, det levande vattnet. Och vi får vänta stilla ofta på det. Och det är som att Gud på något sätt väntar med att överösa oss med det där som vi kan ta emot till den dag när det är möjligt att göra det. När vi är hemma en dag, vänner. När vi har kommit till löfteslandet. Då kan vi ta emot allt det som flödar av mjölk och honung som det står om. Och när det flödar av livets vatten. Och där källan är helt öppen för dig och mig. Gud bor i töcknen, men han talar till dig och mig. Och vi kan få se honom på ryggen, du och jag. Så har du inte sett Gud, min vän, så var inte fast i det. Utan be om att du ska få se någonting av Guds härlighet. Be om att du ska få ana honom i molnet, höra rösten. Be om att du ska få del av det levande vattnet genom den heliga ande. Be om att han ska ge dig av manna i öknen. Och ta emot det som han ger dig med öppet hjärta. Och han vill leda oss. Annars skulle vi inte ha Bibelns ord. Annars skulle vi inte ha de löften som står där. Han vill vara där för oss. Var är molnpelaren idag i ditt liv? Lyfter den sig i den här gudstjänsten i ditt hjärta och säger: dra vidare, min vän. Eller är det så att det du har bett om och det du har längtat efter att få svar på, så visar Gud för dig att molnpelaren står kvar och du ska förbli där du är och vänta på den rätta stunden. Ja, kanske är det så. Lyssna in Guds röst idag. Höjer sig månpelaren och du ska dra iväg. Eller sänker den sig och blir stilla. Och du får också vara stilla. Och leva där du är just nu. Och tänka att Herren är där med dig. I molnet så talar han till dig. Han finns där. Till sist stod det också i texten att han skulle lysa dem, stod det i texten. Alltså genom eldspelaren så lyser han för dem i mörkret, i natten. Jag tycker det här är fantastiskt. Det är inte bara så att han var i molnet på dagen och på natten fick de liksom lita på att molnet var där någonstans. Utan han lyste för dem under natten. Och jag tänker på ordet som står i Saltaren. Ditt ord är ett ljus för min fot, en lykta på min stig. Alltså Guds ord, Guds levande ord är det ljus och den lampa som vi behöver för att kunna gå i mörkret. Kunna gå genom öknen, kunna gå genom natten. Och Guds levande ord har dessutom tagit gestalt i Jesus Kristus. Så att du och jag kan ha en personlig relation med Jesus. Och han kan leda dig personligen genom den mörka natten. Genom dunklet, genom sandstormar eller vad det nu än är. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Guds ord finns där. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta ljusets rustning på oss. Hör du? Vi tillhör inte natten. Vi kan ända få gå genom natt och mörker. Men vi tillhör inte natten. Vi har till och med fått en rustning på oss som är av ljus. Så när vi tar den på oss så ser vi vart vi ska gå. Jag tycker det är så fascinerande när vi läser de ord som vi snart ska läsa om en liten stund om nattvarden. Så står det så här. I den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. I den natt. Det slog mig tydligt inför den här predikan. Det var så fortfarande natt. När Guds egen son instiftar ljusets måltid. När Guds egen son bryts för din och min skull. Så var det fortfarande natt. Men han hade ett svar på natten. Och så vad är det vi läser i Saltarens ord? Och lyssna. Vi läser i psalm 139 de här verserna. Vi brukar ju älska psalm 139 om du är en som läser i Saltaren. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Så är det att gå med Jesus Kristus genom den här öknen och genom den mörka natten. Han ger oss ljusets rustning. Han är ljuset själv. Och till och med blir mörkret aldrig helt mörkt. Jag tänkte på det här om kvällen när jag gick och la mig sent. Så tittade jag ut och tänkte, det är inte helt mörkt. För jag såg faktiskt ut på gården och klockan var ändå efter midnatt. Och då insåg jag, det är sommar snart. Yes! Och det är precis så i Guds rike. Det är precis så det är. Vi tror att det är mörkt, helt och hållet svart. Men det är inte det. Han är ljuset. Och han är till och med så stark så att mörkret blir inte mörkt längre. Och bara du och jag lever med det lilla ljuset inom oss. Det lilla ljus jag har. Det ska få lysa klart. Har jag det lilla ljuset så blir det inte helt mörkt. Och ljuset har besegrat mörkret, står det i Bibeln. Och det är fascinerande att tänka så. Så den här eldspelaren, mina vänner, den går med oss genom den här världen. Och Jesus, han är vårt ljus och jag är övertygad om att han vill visa dig och han vill visa mig vart vi ska gå härnäst. Så om du har slagit läger och tycker att du har suttit alldeles för länge på samma ställe, så fråga Gud, Herre, höjer sig molnpelaren nu? Är det dags att bryta upp? Alltså, behöver jag ta nästa steg? Gud, är det något mer du kallar mig till? Och är det så att du är alldeles för flyktig? Du drar runt som ett skollat troll i den här världen. Och du vet inte vart du någonstans ska finna ro. Kanske säger Herren till dig just idag. Titta, molnpelaren har sänkt sig ner. Och det är dags för dig att slå läger, min vän. Och lita på att Herren är där med sin härlighet. Och leder. Och finns där för dig. Så ska du bryta upp. Eller ska du slå läger? Fråga Herren och var lyhörd i ditt hjärta. Sök dig till nattvarden och till förbönen idag också. Herren vill leda dig. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus, du är här. Vi får lita på, precis som folket, så hade du en plan för dem, Herre. Du ledde dem genom öknen. De litade inte alltid på dig. Många gånger knorrade de, som det står. De knorrade, de klagade, de tvekade över om du verkligen hade kontrollen. Men Herre, du har kontrollen. Du leder, Jesus. Och du för oss genom öknen. Du finns där, om än i töcken, om än i stilla susningar, om än i viskningar, så är du där, Herre. Och vi tackar dig att vi just nu, alldeles om några minuter, Herre, får bryta brödet igen. Att vi än en gång, Herre, får ta emot mannat ifrån himmelen. Än en gång får vi känna smaken av det eviga, Herre. Och jag ber att du ska göra det klart för oss att ingenting i den här världen, Herre, ingenting kan bryta ner oss och ta från oss vårt barnaskap i dig, Herre. Tack för att vi får vara dina barn. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att vi får fira gudstjänst inför ditt ansikte. Och vi får göra det mitt i den här världens öken. Tack för att du lyssnar och tack för att du är här. Amen.